en bön. Käre far i himlen, jag prisar dig och tackar dig för att du är en levande guden som vill möta oss var och en här idag. Jag ber dig att du kommer in och fyller upp hela kyrkan med din härlighet. Kom in med ditt mantelsläp och fyll hela kyrkan med din härlighet idag. Jag tackar dig helige ande för att du ska öppna våra ögon idag så att vi ser Jesus ännu tydligare och starkare. Jag prisar dig för din härlighet i Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att jag fick komma hit idag och dela ordet med er. Jag känner igen många av er här idag. Och det som gör mig lyckligast är när jag ser alla nya ansikten. Välkommen hit. Och är du här för första gången så hoppas jag att du ska få någonting ifrån himlen. Verkligen. Nej, men det är spännande tider vi lever i. Och jag tänkte först nämna några ord om det som Gun och jag var på igår. Vi var nämligen på Sörgården som är ett bibelcenter väster om Kil. Där Anders Sjöberg undervisar om Israel. Det gamla testamentets koppling till nya testamentet och vad Israel betyder idag. Och Israel är ju verkligen en högaktuell sak i media idag. Varje dag så hör vi om Israel. Och jag kan säga att i Korskyrkan som vi tillhör så har vi en Israelgrupp som vi säger. Vi är ett 20-tal personer som samlas varannan måndag och ber för Israel. Vi välsignar Israel, vi välsignar det judiska folket. Och vi samtalar om Israel och hör på lite undervisning och så. Det är inte frågan om att vi delar åsikter om Israel utan vi går på vad Guds ord säger. Att vi ska välsigna folket och landet. Det är jätteviktigt. Och jag har själv sett en tydlig och klar påverkan av församlingens liv när vi går in i förbön för Israel. Jag vill säga det. I Zakaria så säger Gud att jag ska göra på den tiden Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot er. Det är precis det vi ser idag. Hur Israel och framförallt Jerusalem är i centrum på ett alldeles särskilt sätt. I samma kapitel så skriver Jesaja. I den tionde versen. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Som vi förstår så är detta en bild på Jesus som blev genomborrad på korset. Och det är så här att det är en andlig strid kring Jerusalem, Israel och det judiska folket som kan vara lite svårt att förstå för allmänheten. Men vi som tror på Gud, för oss är det en självklarhet att det också är en andlig strid. En andlig strid. Och kärnan i den andliga striden hittar jag i Matteus 23 kapitel och den sista versen. För då står Jesus på Oljeberget och så säger han till judarna som han har omkring sig. Eller lärjungarna och säkert en massa andra människor. Men det är judar. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och det talar Jesus om sin andra tillkommelse. Och det vill inte muslimer och mörkrets makter ska ske. Utan det ska skjutas så långt fram i tiden som möjligt. Israel ska kastas i havet. Judarna ska förföljas och helst utplånas från jordens yta. Så är det. Den versen är nyckelvers andligen. Nog sagt om det, jag ville bara nämna det. Men tänk gärna på Israel i era förböner. Det är viktigt idag. Jag ska läsa först en bibelvers som har betytt väldigt mycket för mig. Men jag tar inte upp den på skärmen här för att 1981 översättning har vi inte här idag. Men jag vill läsa den översättningen för den är starkast och tydligast. Och den är ifrån det kapitel i Jesaja som beskriver Jesu lidande på korset. Jesu död på korset. För det står det i den 11:e versen i 53:e kapitlet. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Jag läser den igen. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Om Jesus blir mättad av någonting, då förstår vi att det är någonting oerhört starkt och viktigt. Här har han genomgått ett lidande på korset. Och av det lidandet, av den död han gav till mänskligheten, så är han idag mättad. För där ligger kärnan i evangeliet, budskapet om ett evigt liv, en tro på Gud. Halleluja! Fantastiskt, tänker jag. Hur blir man mättad själv? Ja, jag tänker på en bild som jag hörde av Roine Svensson som jobbar med bibelskolan som pingstförsamlingen hade här på 90-talet. Han talade om en svamp, en torr tvättsvamp som han tryckte ner i en hink med vatten. Och där höll han svampen tills den blev mättad. Och det är en underbar bild på den helige andes dop. När vi får erfara dopet i den helige ande, då är det som att Gud tar dig och mig och trycker ner oss i en hink med vatten och låter oss suga in allt av den kärlek och nåd och barmhärtighet och frid som finns hos Gud. Halleluja, säger jag. Och jag fick som värde uppleva detta i min ungdom. Att jag blev dränkt av Guds helige ande. Och det förvandlade mitt liv totalt. Från religion till relation. Ja, så är det. Så är det. Just relation, det är ju så centralt hos Gud, eller hur? Han skapar människan till sin avbild, men han umgicks ju också med människan där i lustgården. Det var viktigt för Gud att ha gemenskap med människan. Och det var inget då. Och något annorlunda nu? Nej, det är precis likadant idag. Gud vill ha en djup och stark relation med dig. Och jag kan säga att ju äldre jag blir, desto djupare blir min relation med Jesus. Det är väl fantastiskt. Men det beror på att han är så stor och så fantastisk. Så det är omöjligt att lära känna Jesus ända in i minsta detalj, för jag kan upptäcka saker och ting ständigt. Aha, är du sån Jesus? Aha, tänkte du så? Jesus är så underbar, så gemenskapen med Jesus är suverän. men också någonting som gör att vi har möjligheter att växa i vår tro. Växa i vår tro. Jag vill ta den första bilden på väggen bakom mig från första Johannes brev, första kapitlet, 3-5 versen. Och nu är det här, tror jag, Bibel 2000. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Här är det i klartext ord som säger att det är en djup gemenskap med Gud. Och då är det ju naturligtvis så här att ja, men Gud kanske är ganska sträng. Han är kanske ganska hård. Han kräver nog väldigt mycket av mig. Och så blir jag lite skrajsen och drar mig tillbaka. Men då vill jag säga, det finns så många texter där det står att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det står det i verserna efter här. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är god. Och han är aldrig den som kritiserar dig. I första i Romarbrevet 8:1 så står det att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Det finns alltså ingenting som säger fy. Inte så. Fy, fy. Däremot kan Gud varna dig och mig när vi är på fel väg i våra liv. Men det är en annan sak. På samma sätt som han sa till Adam och Eva, ni ska inte äta av kunskapens träd, för det är inte bra. Men han sa inte, ni får inte. Men han varnar dem, gör inte det. Gör inte det. Och det är en annan sak. Gud är allt igenom god. Han är allt igenom full av nåd och barmhärtighet. Och han längtar efter och omfamnar dig varje dag under ditt liv. Ja, när vi umgås med människor, då vet vi hur det är. Då kan det poppa upp än det ena än det andra som inte är så bra. Människor som vi kanske har tänkt väldigt gott om. Och så upptäcker vi, oj då, det är nog inte så bra. Men det finns också människor som jag har mött i mitt liv som har varit helt genuint. Fylld av kärlek. Rakt igenom. Och jag har aldrig hört ett negativt ord om till exempel en person jag vill nämna här idag. Och det är den gamla frälsningsofficeren Roger Larsson. Som har varit här i Kristinehamn många gånger. Hur många är det som har hört eller sett Roger Larsson? Ja, det är ganska många. Men det finns också många av er här som inte har hört honom och sett honom. Han var evangelist inom Frälsningsarmén. Och var en mycket, mycket speciell person. Jag har aldrig mött en människa så fylld av Guds kärlek, kan jag säga, som Roger Larsson. Alltså hela han vibrerar av Guds kärlek. Helt enormt. Helt enormt. Och jag vill ta er med till en händelse. Jag träffade Roger Larsson några gånger så, framförallt och lyssnade på hans möten där jag fick uppleva hur Gud använde honom på ett helt fantastiskt sätt. Men jag vill ta er med till en situation. På den tiden var jag anställd vid plywoodfabriken i Otterbäcken. Och ansvarade för råvaran, för timret som så småningom skulle bli plywood. Och det var på många sätt ett tufft jobb, men intressant och spännande på allt sätt. Men det var finska ägare till den här plywoodfabriken som hade 9 industrier i Finland och som gick jättedåligt. Och ekonomin var skrämmande. Ungefär som Northvolt idag. Talas det ju ständigt om att de har dålig ekonomi och alltihop det här. Men i Finland var det säkert 7 resor värre. Så nere på fabriken så spred sig då oron för varje dag. Hur länge kommer det att gå? När är konkursen ett faktum? Åker vi med? Industrin läggs ner och blir av med alla jobb. Det var kommunens största arbetsgivare. Så det var en väldigt viktig arbetsplats. Oron var jättestor. Och jag blev ju givetvis påverkad och tänkte, ja, men vad kan jag göra? Då kom jag på. Jag går ut i fabriken. Och så gick jag inne i industriområdet och la händerna på maskiner och bad till Gud. Och välsigna och prisa Herren att han skulle vara med. Och jag gick och välsigna människor som jobbade för fullt. Och det var ett sånt dån och ett sånt fruktansvärt väsen inne i en sån här industri. Så jag kunde ropa hur högt jag ville och ingen som hörde någonting. Men Gud hörde vad jag sa. Sen gick det ett tag och så såg jag på annonseringen att Roger skulle vara i Frälsningsarmén i Örebro. Åh, tänkte jag, jag åker dit. Så jag åkte dit en lördagkväll, kom lite sent. Kyrksalen var knökfull. Men jag hittade en plats inne i bakfickan och en liten hörning längst bak. Där fick jag en sittplats och satte mig. Jag hör ju och jag ser ju, tänkte jag. Så gick det ju som det brukar då, att Roger kom upp och började predika. Och under predikan så började han på att få kunskapens ord, som det heter. Att den heliga ande pekar ut människor så. Och så tar han ut vad Gud hade för dem, var och en. Och helt plötsligt så stannar han upp i sin predikan och så pekar han och säger, du som sitter längst ner i hörnet av lokalen, Gud har sett din oro över industrin där du jobbar på. Gode Gud, tänkte jag. Fantastiskt. Fantastiskt. Och så var det inte så mycket, utan han nämnde det. Gud har sett dig. Han vet ditt bekymmer. Och jag tänkte mig en gång, jag måste få tag på Roger när mötet är slut. Helt plötsligt, i slutet av mötet, så ser jag hur han reser sig upp och så går han längs väggen, bakåt och fram till trappan som leder upp till hotelldelen hos Frälsningsarmén där i Örebro. Och jag reser mig upp direkt och kiler fram och tar rygg på Roger. Men mellan mig och Roger så var det 2 officerare i Frälsningsarmén som gick som skydd. Ja, så är det. När de kommer upp, högst upp, och öppnar dörren, så vänder sig den sista officeren till mig och så säger han, hit men inte längre. Joho, sa jag ska med in. Och han blev så paff över mitt svar, så han kom sig inte för att stoppa mig, utan jag slank med in där efter gänget med Roger i spetsen. Och så kommer han fram till sin dörr där han hade sitt rum. Öppnar dörren och precis när han ska gå in så hör han hur den sista officeren än en gång vänder sig till mig och säger, hit men inte längre. Du får gå tillbaka. Då säger Roger, nej, han ska med mig in. Ja. Oh. Gissa om de här officerare blev snopna och överraskade. Men okej, okay, liksom. Ja, varsågod. Så jag kliver ju in där tillsammans med Roger i hans rum. Och så säger han till mig, vad gäller saken, säger han. Vad gäller det? Och då berättar jag för honom att du fick ett ord till mig längst ner i lokalen om industrin som jag jobbar på. Åh, jag vet, säger han. Och så tar han i kring mig. Och så dansar vi under den helige andens kraft i den här lokalen, i rummet där han bodde. Under det att han profeterade och talade ner i mitt liv det Gud hade tänkt och det han såg. Att han skulle sända skyddsänglar kring industrin som skulle förhindra en konkurs och nedläggning. Jag var ju helt totalt utslagen. Och hur länge vi dansade, det kommer jag inte ihåg, för det var så starkt. Det var så starkt. Men så småningom så sa Roger att då kan du gå hem till din industri. För då vet du att Gud är med dig och personalen på industrin. Det gick inte många dagar förrän konkursen var ett faktum i Finland. Och alla på industrin var jätterädda. Ja, nu är det väl slut här också. Men då kom det ett meddelande från konkursförvaltaren i Helsingfors. Där det står att jag avser att sälja industrin i Otterbäcken till högstbjudande. Jag kommer inte att sätta den i konkurs. Alla människor var ju chockade. Va? Är det möjligt? Jag bara prisar Gud och tack käre gode Gud att du har påverkat den här konkursförvaltaren. Att han inte har satt verksamheten i konkurs. Utan att vi får leva vidare. Precis som vanligt. Ett litet exempel. Men jag kan säga att den kärlek som jag upplevde från Roger som nu gick till Herren i somras här. Den kärleken önskar jag verkligen att jag kunde förmedla här idag. Men det, jag känner att det klarar jag inte av. Ja. Det var ett litet ögonblick från livet här i Kristinehamn där vi har bott i närmare 30 år. Det finns två händelser som jag tänkte nämna om som också ägde rum här i Kristinehamn. Och det första exemplet handlar om hur den helige ande ledde mig på ett alldeles särskilt sätt. Jag är inte så säker på att jag berättade det här tidigare, men det är en sån här jättestark händelse. Jag var ju företagare här i Kristinehamn och hade mitt kontor på övervåningen i Mastmagasinet. Där satt jag och hade mitt kontor. Och så var det en kväll som kommunen hade dragit ihop till något företagsevent av något slag i Folkets hus. Så jag gick dit. Men under den här kvällen så kom den heliga ande över mig och manade mig. Nej, men det här är väl ingenting att sitta i, den här samlingen. Jag har något annat. Gå till ditt kontor. Och så småningom så tänkte jag, när det passade då så att jag inte störde så gled jag ut. Hängde på mig rocken och gick iväg. Och hela vägen jag gick ner till Mastmagasinet från Folkets hus så manade mig den heliga anden något enormt. Och jag tänkte, vad är det? Vad är det? Och så kommer jag då ner, öppnar dörren och ska gå upp för trappan till övervåningen. Så hör jag en man där uppe på övervåningen som säger, hej Bengt, har du tid några minuter? Ja. Och så kommer jag upp och så säger han till mig, du, det är så här. Jag har haft så fruktansvärt ont i min höger axel. Och jag har gått till så många läkare. Överläkare och fråga och bara fått smärtstillande medicin och det har hjälpt ett tag, men nu finns ingen medicin längre som hjälper och jag sover så fruktansvärt dåligt om nätterna. Jag vaknar så fort jag vänder mig om och kommer i och stöter emot höger axeln, så vaknar jag direkt med hemska smärtor. Känner du någon överläkare som jag möjligtvis inte har träffat? Och då kommer den helige ande på ett alldeles fantastiskt sätt. Jag tänkte inte så. Men helt plötsligt så säger jag till honom, jo så, jag känner överläkarnas överläkare. Jag blir paff själv när jag säger det. Ja, men vet du vem det är, sa jag. Nej, det är Jesus. Han är överläkarnas överläkare. Får jag be för dig? Han kan hjälpa dig. Ja. Visst, det får du väl. Så då la jag min vänster hand på hans höger axel och så lyfte jag min högra hand mot himlen och bad en jättekort bön. Kära Jesus, hjälp den här mannen. Och sen var det inte så mycket mer med det, utan jag gick in till mitt kontor och plockade ihop mina grejer och åkte hem så småningom. Dagen därpå var jag ute på någon resa, så jag var inte på kontoret. Men på morgon så kommer han inspringande vid 9 när Margot Karlsson, som jobbade åt mig med ekonomi och administration och så, var där. Vart är Bengt, säger han. Ja, han är inte här idag. Nej, vad synd. Men han kommer imorgon. När jag kommer till Kristinehamn till mitt kontor sen dagen därpå, då kommer han springande över gårdsplan, parkeringen så här. Och säger, jag är frisk. Jag har inget ont längre. Mina smärtor är helt borta. Det är fantastiskt. Och så fick vi ett underbart samtal om att Jesus lever. Och att han helt enkelt ville att han skulle vara ett Guds barn. Och jag tror han är det idag. Jag hoppas att han har bevarat sin tro. Men visst är det fantastiskt. Det finns många fler sådana här händelser som jag kunde berätta för er. Men jag nöjer mig med det. Och så vill jag gå lite mer personligen in på det här med gemenskapen med Gud. Det finns två händelser när jag låg på sjukhuset. Ja, först i Värnamo och sen i Karlstad. Jag blev påkörd av en långtradare och en lastbil för 10 år sedan. Och jag skulle inte stå här idag egentligen om inte Gud hade varit med och räddat mig. Så är det. Men jag minns så väl när jag låg där på intensiven i Värnamo. För det här hände i Småland. Dagen efter kraschen så kommer överläkaren in och berättar allt de hade hittat på röntgen. Och det var ju mängder med frakturer och elände. Och innan han gick ut så säger han till mig, ja just det, det var en grej ytterligare som de hittade som står längst ner på pappret här. Du har 2 cystor på din bukspottkörtel. Svennis i Torsby dog av bukspottkörtelcancer. Steve Jobs, grundaren av Apple, världens rikaste person på den tiden, dog av bukspottkörtelcancer. En nära släkting till mig dog i bukspottkörtelcancer och det kom ju direkt emot mig. Du överlevde kraschen, men nu har jag dig ungefär. Nu har du bukspottkörtelcancer och då har du 2, kanske 3 månader kvar av ditt liv. Så jag säger till läkaren, opererar ni mig idag? Och det var liksom direkt, katastrof. Nej, sa han. Det får du ta hand om när du kommer hem till Värmland. Och så gick han. Då sjunker jag ner under täcket och så tänker jag, jag har aldrig bett till Gud om helande för egen del. Men nu är det läge. Han är den enda som kan rädda mig. Så jag knäpper mina händer under täcket. Men precis jag hade knäppt mina händer under täcket så hör jag inom mig. Men Bengt, vi känner ju varann sedan så många år tillbaka. Var inte orolig. Var inte rädd. Frukta ingenting. Jag är med dig hela vägen. Jag är med dig hela vägen. Det upplevde jag inom mig. Jag bad aldrig, utan jag prisade bara Herren. Ah, tack gode Gud för de orden. Du är med mig, jag behöver inte vara orolig. Jag bad aldrig om helande. Jag behövde inte det. Jag visste han är med. Och jag visste ju givetvis att skulle jag dö så kommer jag ju till himlen. Men det vill jag ju inte. Det vill vi ju inte. Det vill vi inte. Nej, men jag kände så fantastiskt. Eller en annan gång när jag låg på salen där i Karlstad så småningom. På en fyra sal. Och de andra tre patienterna som låg inne hade mängder med besök. Det var, de pratade och skrattade. Det var fullt pådrag. Gun hade varit hos mig ett par timmar innan. Och jag har sagt till henne att jag orkar inte med så mycket besök. För jag var ganska sliten. Och det är jobbigt att bli opererad och allt det här. Så där låg jag ju ensam i min säng. Och plötsligt så kommer det emot mig. Och vad synd det är om det är Bengt. Här ligger du ensam. Ingen besöker dig. Ingen tröster dig. Ingen kommer med uppmuntran och knappar dig på huvudet och tycker att det kommer att gå bra. Ingen. När alla andra har massor med människor som pratar och skrattar och kommer med blommor och choklad och allt möjligt. Men vet ni vad jag hörde då? Du har ju flest besök. Du har ju en här av änglar kring sängen. Precis så upplevde jag. Du har en här av änglar kring sängen. Du har ju flest besök. Ser du inte det ungefär? Åh, vad underbart. Jag bara sjönk ner i sängen och tänkte, ja, tack gode Gud. Jag behöver inte känna mig ensam. Jag har ju dig och en här av änglar. Då kan ni prata om gemenskap med Gud. Visst är det så? Det är så här att vi lever ju i en tid nu där väldigt mycket händer. Det är människor som söker sig till våra kyrkor som aldrig förr. Gun och jag bor numera i Molkom som är min uppväxtort. Och där händer det jättemycket. Det finns ju en Nordeuropas största nyandliga center i form av Ängsbacka finns ju där. Med flera tusen besökare varje år. Runt 200 personer är knutna till Ängsbacka och är bosatta i Molkom. Men som har börjat att hitta Jesus. Börja hitta Jesus. Och det här är ju andligt sökande människor som Gud älskar. Gun och jag var med på alfakursen i våras som Pingstkyrkan hade i Molkom. Och nu blir det en ny alfakurs vet jag som Missionskyrkan ska ha i höst. Och det är framförallt dessa Ängsbacka människor som kommer. Och jag vet, jag träffade en av dem här på Stacksätt kampanjen i Karlstad i Mariebergsskogen för ett par veckor sedan. Och jag frågade henne, hur är det? Hur är det, sa jag. Åh, sa hon. Jag har verkligen hittat hem. Jag har hittat hem, sa hon. Och så det var en sån tacksamhet till Jesus över hennes liv. Så det var länge sedan jag såg. På djupet av hennes hjärta. Jag hittade hem. I Brogårdsskolan. Alldeles intill här. Grannen till Betlehemskyrkan. Så var vår äldsta dotter. På en religionslektion. När hon gick gymnasiet. Och läraren säger helt plötsligt. Under det att hon undervisar om hinduism och all möjliga religioner och utanför kristendomen. Så säger hon att det finns ju någonting idag som heter yoga. Och då vill jag att ni elever ska få prova på det. Och då vill jag att ni sätter er på golvet och ni sätter er i lotusställning så här. Och så kommer jag uttala en del ord som jag vill att ni säger efter mig. Och det här var ju alldeles förfärligt, eller hur? Och Maria som var kristen, andedöpt och visste vem Jesus var. Och kände ju med en gång, nej men det här går inte. Jag kan inte sitta i lotusställning och ta ut ord till någon annan andemakt. Det går inte. Så hon säger till fröken, nej fröken, jag gör inte det. Jag är kristen och jag vill inte tillbe någon annan gud. Ja men det är inte så farligt. Jag går inte med på det. Jag ställer mig åt sidan, men jag går inte med på det. Och det här blev ju lite grann en kontrovers då. Och Maria var väldigt ledsen när hon kom hem sen på kvällen och berättade det här. Så jag tar ju telefon och så ringer den där religionsläraren. Och i all vänlighet säger att du, jag vill gärna ha ett samtal med dig. Ja, visst det går bra. Så då fick jag en tid efter skolans slut, någon dag senare. Och då träffade jag den lärarinnan. Och så satt vi och samtalade om det här. Och jag sa att jag är också kristen, precis som Maria. Och hon ställde en massa frågor hit och dit. Och rätt vad det är så säger hon till mig. Kan du beskriva den heliga ande? För vi kom in på sådana frågor. Och jag tänkte först, ska jag berätta om under och tecken eller mirakler? Eller, jag tänkte, ja. Och så hörde jag inom mig. Du ska säga, Gud verksam på jorden. Det hade jag inte tänkt själv, men jag uppfattade det så inom mig. Gud verksam på jorden. Och då säger den här lärarinnan, va? Är du medveten om att det där är Svenska kyrkans definition på den heliga ande? Nej, ingen aning, sa jag. Men så är det. Och det är så sant. Den heliga ande är Gud verksam på jorden. Gud är på sin tron och Jesus sitter på hans högra sida och ber för oss. Men det är den heliga ande som är verksam. Visst är det fantastiskt. Och det är en ny tid. Och jag vill avrunda med att få upp texten från Jesaja 43, 18 och 19. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det som var förut. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni inte det? Jag gör en väg genom öknen och stigar i ödemarken. Och jag vill uppmuntra er här i församlingen. Och förstå att det är en ny tid och Gud gör någonting nytt. Här i Kristinehamn. Jag skulle vilja säga så här. Ni i Betlehemskyrkan är staden på berget. Ja. Högt där uppe och som lyser ner över staden till alla människor här i Kristinehamn. Men det är inte vilket berg som helst. Ni är staden på berget Golgata. För utifrån Golgata driver ni er verksamhet. Utan Golgata, ingenting. Ingenting. Men ni är staden på berget Golgata som får lysa ner över människor här. Som ni får bjuda in. Gör gärna så som andra kyrkor och ha alfakurser. Det är så värdefullt. Så värdefullt. Så värdefullt. Jag nöjer mig där idag Och jag vet att Gösta har pratat på det här med förbön, så vi kommer att ha en stund av förbön här. Men jag vill avsluta med att be. Käre far i himlen, jag tackar och prisar dig för att du är en levande Gud som vill ha gemenskap med oss allihop, var och en. Du vill komma nära våra hjärtan och du vill ta det in i våra liv. Du vill komma med tröst, du vill komma med uppmuntran. Du vill komma med kraft och styrka. Du vill komma med tröst till den som sörjer. Du vill komma med upprättelse för den som känner sig misslyckad. Jag prisar dig, far i himlen, att du är närvarande med den helige ande. Och vi rör vid oss här idag på ett alldeles särskilt sätt och ett personligt sätt. Jag tackar dig för att du är en personlig Gud. Du ser oss var och en personligen, hur vi har det. Jag tackar dig av hela mitt hjärta. I Jesu namn. Amen.